Clausius Clapeyrons ekvation är det faktiskt detta. Ja, lär man sig fysikalisk kemi. Fick en liten nostalgitrip här med det. Ja.
Välkomna till Rektorspodden. Det här är en lite annorlunda podd. Vi ska tala om några av våra historiska pionjärer, deras mätningar, enheter de givit namn till och traditionen av att försöka systematisera och skapa strukturer. Vi befinner oss i ett torn vid Engelska parken i samma hus som Anders Ångström verkade i under 1800-talets mitt. Medverkar idag gör rektor Anders Hagfeldt, universitetsguide Mikael Norby och jag heter Johannes Borgård. Anders, varför är enheter och mätningar dagens ämne?
Ja, men det är ju spännande att tänka på i Uppsala vad vi har faktiskt för enheter som kommer från Uppsala. Och man tänker väl direkt förstås på Celsius, men man kan gå vidare i listan. Och något som inte är så okänt i alla fall inom fysik, kemi, Ångström. Och sen kan vi gå vidare ännu mer där, och då finns det en enhet som heter Svedberg. Och sen kommer Sieverts och Sigban. Så vi har alltså fem enheter som kommer från Uppsala.
Fem stycken. Är det något annat universitet som har fler?
Ja, det är det som är frågan. Kanske vi ska fråga åhörarna här. Men det skulle ju kunna vara så att vi har ett möjligt världsrekord i Uppsala på enheter.
Flest enheter, ja. I världen. Kanske.
Kanske.
Ska vi börja med Anders Celsius, Anders?
Ja, det tycker jag låter bra. Ett utmärkt förnamn förresten.
Mikael, vem var Anders Celsius?
Ja, det enklaste är väl att säga att han var professor i astronomi och matematik här i Uppsala i första halvan av 1700-talet. Han är verkligen född in i en universitetsfamilj. Hans pappa var professor, hans morbror var professor, hans morfar var professor. Och han är oerhört verksam. Man får intrycket av en extremt aktiv man. Han reser, han bygger upp stora kontaktnät över Europa. Han utvecklar sin vetenskap här i Uppsala. Han ligger ju till exempel då bakom uppförandet av observatoriehuset som fortfarande står kvar nere på gågatan.
Vad är det han mest jobbar med?
Ja, det är astronomi. Det är hans stora intresse, och det är givetvis det stora ämnet. Astronomin var det fina inom de naturvetenskapliga ämnena, kan man säga. Men hans intresse blir mer och mer vad vi idag skulle säga meteorologi. Så det är där termometern kommer in. Han behöver ett robust och tillförlitligt instrument för temperaturmätningar.
Fanns det inget annat instrument?
Jo, massor. Och det är väl där problemet ligger, att temperaturskalor verkar ha legat i tiden. Bara på några få år utvecklas fyra olika skalor i Europa.
Och Celsius är en av dem?
Celsius är en av dem. Den sista, Fahrenheit, kommer 1724. Och sen smäller det in ett par stycken till under 1730-talet. Och Celsius själv publicerar sin text om sin termometer 1742.
När började vi mäta temperaturen i Uppsala? Var det Celsius som startade det hela?
Nej, det var hans företrädare, Erik Burman. Och sen 1722 så har vi en serie som är i stort sett obruten.
Ja, just det. Vi hade då 300-årsjubileum förstås.
Stämmer
förra året.
Alldeles.
Ja. Och hur är det med skalan? Det är alltid lite roligt att säga att den var upp och ner. Hur var det med den?
Den var definitivt upp och ner från början. Och det stora problemet är väl vem som vänder på den. För det finns många som har känt sig kallade att ta åt sig den äran. Celsius själv dör 1744. 1745 så beskriver Linné skalan upp och ner. Eller han beskriver skalan som vi känner den idag. Och han gör ingen stor affär utav det. Han använder skalan helt enkelt upp och ner. Rättvänd. Så det verkar som om vid det laget är det redan vedertaget i Uppsala.
Det är klart att 100 är kokpunkten då.
Ja.
Är det flera skalor som har använt vatten och kokpunkt och sådär?
Ja, det är ett par stycken. Så att det Celsius egentligen gör är att han tar några bra bitar, sätter ihop dem och gör det lite snyggare och lite enklare framför allt. Men det han också då tar in i det hela, det är tryck. För det hade man definitivt inte tänkt på tidigare. Att han vill ha kokpunkt vid normaltryck, som han säger. En atmosfärstryck.
Ja. Clausius Clapeyrons ekvation är det faktiskt detta. Ja, lär man sig fysikalisk kemi. Fick en liten nostalgitrip här. Men det, ja. Hur där, har vi originaltermometern?
Vi har en av de två prototyperna bevarade. Vi hade bägge, men en blev tyvärr skadad vid en utställning när vi hade den utlånad.
Hur är skalan på den då? Är den...
den är helt korrekt ur Celsius synvinkel. Och den har då en av de franska skalorna skriven bredvid som en jämförelse.
Så Celsius-termometern och Celsius-skala, det är en av de riktiga succéerna i svensk export och från Uppsala universitet alltså?
Definitivt. Men skalan tas inte internationellt under namnet Celsius förrän 1948.
Vad heter den innan?
Ja, då hette den bara C, som då stod för centigrad, alltså 100 grad.
Som inte har med Celsius att göra egentligen?
Egentligen inte. I Sverige kallades den för Celsius. Men det var inte spritt över hela världen. Men man insåg efter ett tag att det här ledde till problem, särskilt i franskspråkiga länder, där man blandade ihop detta med vinklar och grader i vinkel. Och 1948 fattades då beslutet att det skulle skrivas C och vara Celsius.
Enheten ångström, Anders.
Ja, du tänker på, här finns det ju Knut och Anders faktiskt. Hur är det där, Mikael?
Ja, återigen en Anders.
Förstås.
Så, Anders Ångström. Vem var det, Mikael?
Ja, han är alltså professor i fysik vid Uppsala universitet. Han är dessutom rektor vid universitetet, visserligen bara ett år. Man satt inte så mycket längre på den tiden. Han var rektor 1870-1871. Men han blev professor i fysik här 1858, så han är verksam genom det sena 1850-talet, 60- och 70-talen, och då händer det mycket. Så han är en man som är med om det mesta, och hans familj blir ju sen en central del i Uppsala. Det är ju verkligen en av de här akademiska familjerna i vår historia.
Och är det flera som håller på med fysik och i familjen?
Oh ja, det går i arv. Så där har vi nästa Ångström, nämligen Knut.
Som är sonen då?
Som är sonen. Eller en av sönerna. De är flera stycken.
Och det hus där vi befinner oss nu, det var ett av de hus där han var verksam?
Ja, och det är väl också anledningen till att vi är i det här tornrummet. Att det ska ha skett mätningar utav solljus och lite annat här uppe.
Vad var han mätte?
Ja, så vad Anders Ångström gjorde, han gjorde optiska undersökningar och då det man kallar spektralanalysen. Så bland annat så bestämde han ljusets våglängder och då det är därifrån enheten Ångström kommer så att säga. Och sen är det kanske lite roligt att veta att han var den första som undersökte då norrskenets spektrum till exempel. Så det har med ljusets våglängder och att man börjar mäta ljusspektrum.
Och vad är en Ångström?
Ja, då är den definierad som 10 uppe till minus 10 meter. Det är alltså 0,90 och sen en etta på slutet. Så det är en liten kort enhet. Den motsvarar ungefär en atoms längd. Så ungefär en atomstorlek är 10 uppe till minus 10 meter.
Så lång sträcka som en atom är?
Just det. Det kan man säga. Och här skulle man då kunna göra en liten uppskattning kanske av något mer vardagsmässigt. Och då kan man tänka sig hur mycket man sliter bort av skosulan när man tar ett steg. Och då gör man följande lilla enkla uppskattning av, och nu talar vi 10-tal, 10-100 eller 1000. Så man kan fråga sig då hur många steg tar man innan man byter sin sko helt enkelt.
Innan den är utsliten.
Utsliten, precis. Och då kan man tänka sig, ja, gör jag det efter 100 dagar, 1000 dagar, 10 000 dagar. Och då kan vi säga, ja, 1000 dagar, då det är ju 2,5 år eller någonting sånt. Då är det dags att byta sin sko. Och hur många steg har man då tagit per dag? Ja, 1000 är inte många och 100 000 är väldigt, väldigt många. Så 10 000 steg per dag, säger vi. Då har man tagit alltså 10 miljoner steg när man byter sin, när skon är utsliten. Så, eller 10 upp till 7 kan man då säga.
Så 10 miljoner steg i sina skor.
Just det, och då är det dags att byta ut den. Och varför byter man ut den? Ja, det gör att sulan har börjat slitas ut förstås. Och man kan ju då tänka sig hur stor del av sulan är utsliten. Och igen tänker vi 10-tal. Är det 1 centimeter av sulan? Nej, kanske 1 millimeter säger vi. Och det är alltså 10 upp till minus 3 meter. Så på ett steg då så sliter vi ut 10 upp till minus 3 meter genom 10 miljoner steg. Och det blir faktiskt en ångström. Alltså sliter vi bort ungefär ett lager av atomer per steg vi tar.
Ett sätt att förklara hur liten enheten är?
Ja, kanske.
Ja, jag kan ju tillägga att enheten börjar dyka upp i skrift redan på 1860-talet. Men det är först 1905-1906 som den börjar användas i en större omfattning. Och det är 1960 den till sist får sin nuvarande definition.
Är det en enhet som fortfarande används?
Absolut. I fysik- och kemisammanhang och andra sammanhang säkert också så är den väldigt vanlig, ska jag säga. Så angstrom är vanligt att säga.
Ytterligare en lyckad export alltså.
Ja, och den har en liten, liten knorr. Det är ju nämligen så att när Ångström gör sina mätningar så använder han den svenska normalmetern för att göra sina beräkningar. Och det har visat sig att den svenska normalmetern är något för kort.
Vad menar du med en normalmeter?
Alla länder har sin egen meterprototyp, kan man säga. En måttstav helt enkelt som ska vara en meter.
Och det var någonting man hade på den här tiden?
Ja. Och i det svenska fallet visade det sig att den var något för kort. Och eftersom Ångström använde den här som ett sätt att korrigera sina mätningar, så blev också hans mätningar lite fel. Det visade sig att de blev 0,013% fel.
Men nu är det korrigerat.
Nu är det korrigerat. Och det var enhetligt, så att det var lätt att korrigera.
I jakten på enheter inom Uppsala universitet har vi nu kommit ner i en lokal i det hus där fysikalisk kemi tidigare låg. Och här finns ett labb som är lite tillfixat till museum. Men här var T. Svedberg verksam. Vem var T. Svedberg?
Han är definitivt en av de riktigt stora karaktärerna och vetenskapsmännen vid Uppsala universitet under 1900-talet. Och det är nästan svårt att förstå vilken begåvning vi har att göra med. Han tar ett år för att uppnå en fil. kand. Han doktorerar 3 år efter att han blir inskriven vid universitetet. Han blir professor vid 28 och får Nobelpris innan han har fyllt 40.
Det låter ju helt otroligt.
En extremt aktiv man. Och han slutar inte. Han går faktiskt först i pension vid 83 års ålder.
Och Anders, du har ju en särskild relation till T. Svedberg.
Ja, du tänker så. Ja. Ja, jo, men jag är ju då Svedbergs professur i fysikalisk kemi. Nummer 4 i ordningen.
Den har du?
Ja.
Är det så att du också disputerade 4 år efter att du...
Nu ska vi inte dra liknelsen för långt, tror jag.
Och vad betyder T. Svedberg för dig?
Ja, men fysikalisk kemi betyder jättemycket för mig. Så det här är historisk plats förstås. Och det var ju det ämne jag själv fastnade för. Så och det som Mikael säger, det är ju en enorm begåvning och gjorde ju väldigt mycket saker. Och det, vi har ultracentrifugen som är labbet här, så att säga, men han gjorde ju saker inom fotografering, till exempel att vi kan se bilder på
Silverbibeln.
Silverbibeln var han som tog fram fluorescens och så vidare för att göra det. Så att han var aktiv på många, många sätt. God vän till Bror Hjort till exempel också.
Så konstnärligt intresserad dessutom?
Absolut, ja.
Och vad är det för enhet då?
Ja, nej, men det kom så då att han fick ju Nobelpris 1925 för kollidala partiklar. Och tyckte väl själv, som jag har hört i alla fall, att han inte kände sig riktigt värd själv. Utan han tänkte, jag ska göra någonting som gör att jag känner att jag är värd att få Nobelpris. Och då kom ju den utveckling som han är mest känd för, det är utveckling av ultracentrifugen. Och genom att då rotera saker oerhört snabbt så får man en stark kraft, och på det viset så kan man separera partiklar enligt deras massa och hur stora de är. Och så separering med ultracentrifugen är ju det han är mest känd för. Och i den ekvationen så kommer någonting man kallar för sedimentationskoefficienten, som relaterar så att säga den extra massan som partikeln har jämfört med lösningen och storleken på den, och den får en enhet som blir inversa sekunder, alltså sekunder upp till minus 1. Den blir en Svedberg. 10 upp till minus 13 sekunder upp till minus 1 är en Svedberg.
Och det här är en enhet som fortfarande används?
Ja, det gör det. I ultracentrifugsammanhang används den faktiskt. Då kopplar vi till Nobelpriset nu de här dagarna, så kan man också tänka sig då, eller som man gör, separera nanopartiklar, små partiklar med till exempel ultracentrifug. Så enheten används.
Nu är vi tillbaka uppe i tornet igen. Manne Siegbahn är vår nästa enhets upphovsman. Han är också den första i raden i en familj som kommer att påverka fysiken i Uppsala, Sverige och världen.
Ja, så här i Nobelprisdagar så är det kul att tänka att Manne Siegbahn då fick Nobelpris i fysik 1924. Och hans son Kai Siegbahn fick också i fysik 1981. Och för mig personligen så är Kais son viktig, Hans Siegbahn. Det var min handledare när jag doktorerade.
Men nu ska vi alltså prata om Manne. Vem var Manne?
Ja, Manne är en man som rör på sig. Han inleder sina studier i Lund och blir professor där. 1922 flyttar han till Uppsala och blir professor här. Och sedan för han en, ska vi säga, växelverkande boende och verksamhet mellan Uppsala och Stockholm. Och kan vi säga att han är en av dem som för in den stora, tunga, materialstyrda forskningen i Uppsala med stora labb och ännu större maskiner.
Så det är en sorts skifte i hur man arbetar?
Ja, vi kan nog säga att vi går från den allvetande professorn med papper och penna till ledaren för ett stort forskarteam med laboratorium och stor utrustning.
Vad är det för grejer han behöver?
Ja, Manne Siegbahn, det är ju röntgenspektroskopi som är hans specialitet. Och här behövdes det då röntgenrör, och det var ju inte helt enkelt att tillverka dem. Spektrografer och mäta spektrum, man behövde vakuumpumpar och vakuumteknik. Så här ser man ju också hur verkstadspersonerna kommer in i forskningen, och hur verkstadsmekanikerna blir en väldigt, väldigt viktig del att utveckla instrument och metoder då för att göra de här röntgenmätningarna som Manne Siegbahn gjorde.
Ja, där har man ju pratat om att instrumentmakarna faktiskt egentligen bidrog stort till både utvecklingen och kanske Nobelprisen också.
Absolut, så är det. Och här har vi ju en specialitet i Uppsala, kan man nog säga, historiskt, att utveckla mätmetoder och att kunna mäta och utveckla instrument där. Och vi kommer ju till en annan enhet där instrumentmakarna också var väldigt viktiga förstås.
Men den här enheten då, vad hette den?
Ja, ursprungligen hette den X.
Och varför då?
Han behövde den här enheten själv i sin forskning och han var väl lite blygsam och satte ett X.
Och när börjar man använda den, eller han?
Ja, den finns med från 1925 i hans arbeten och då under beteckningen X enbart.
Ja, just det. Och då användes alltså för små avstånd då, som våglängden hos gamma eller röntgenstrålar. Och den är då, om man vill veta exakt, så är den 1,0021 gånger 10 upp till minus 13 meter. Sen är det väl intressant i våra enhetsdiskussioner att någonstans på slutet av 60-talet så börjar man ersätta den här X-enheten eller sigvan med just ångström.
Så sigman används inte så mycket längre?
Nej, det tror jag inte.
Den sista i raden av våra upphovsmän till enheter är Rolf Sievert. Mikael, vem var Rolf Sievert?
Ja, han är väl kanske lite grann den udda fågeln här. Han är alltså inte forskare vid Uppsala universitet på samma sätt som de andra. Men jag tycker vi ska ta med honom. Han är en spännande person. Han kommer från en familj som har sysslat med praktisk verksamhet. Det är alltså Sieverts kabelverkstad, största tillverkaren av elkablar i Sverige. Han hade en personlig förmögenhet som gjorde att han behövde inte leta tjänster på samma sätt. Han kunde bedriva sin forskning själv utifrån sitt eget labb och sina egna tankar. Han studerade vid flera olika universitet i Sverige, men han har både sin kandidat och sitt doktorsdiplom från Uppsala. Så att jag tycker vi ska definitivt ta med honom. Och det är ju strålning det handlar om. Men för närmare beskrivning så behöver jag nog rektors hjälp igen.
Ja, man kan ju tala om stråldos till exempel. Och då tänker man något som kallas för effektiv dos. Man kan säga att Sievert mäter inte bara den strålningen man tar emot, men också hur skadlig den är. Så man tittar så att säga på hur mycket strålning får man, men också i vilken vävnad man tar emot den och hur känslig vävnaden är. Så att kort så skulle man kunna säga att det mäter hur stor är risken att drabbas av en skada om man utsätts av bestrålning. Sen är det en ganska stor enhet i siffror så att säga, så oftast anger man Sievert egentligen som millisievert, en tusendels sievert. Och för att ge någon känsla för hur det här funkar så är man hos tandläkaren och gör tandröntgen så att säga, då tar man emot en hundradels millisievert. Och när det börjar bli farligt kan man säga så är högsta tillåtna dos per år då för personer som arbetar med strålning 20 millisievert.
Så en strålningsdos alltså,
ja.
Det är det handlar om,
just det.
Att mäta det. Då har vi tagit oss igenom Celsius, Ångström, Svedberg, Sigban och Sieverts. Vi har ju en framtid. Vad tror vi att vi kommer att få nästa enhet inom? Kommer vi att få några fler?
Mycket spännande fråga. Ska vi följa traditionen i Uppsala så handlar det ju om att mäta saker. Så vi får väl titta lite på vad vi har för personer som kanske mäter på nya spännande forskningsområden. Inte omöjligt.
Vi får hoppas.
Ja.
Tack så mycket för ett spännande samtal. Mikael, Anders.
Stort tack, Johannes.
Okay.
På återhörande.